Ja, men vad trevligt att välkomna er till en ny vecka med bollklubben Nordin Gerzic, Alexander Axén, det finaste vi har från Örebro har vi skapat fram här. Kul att du är här, Nordin.
Ja, tack.
Det var på vippen att du inte kom.
Ja, jajamän. Jag hade glömt att jag hade bytt med Irma. Och så fick Theo, han ringde mig vid 1:30 typ. Fick jag cykla till min frus jobb och hämta bil och massa.
Du är inte förvånad, Erik?
12:30 skulle jag säga. Så att de inte är där ute och börjar räkna ut om det är möjligt att du är här eller inte. Ja, nej, jag är inte förvånad. Jag brukar säga det. Jag har ju sett Nordins resa som är enorm utveckling. Där ni tycker att han är rörig säger jag att jag är i chock hur bra han är just nu faktiskt.
Ja, det är ju fina ord.
Ja, jajamän.
Annars då, hur mår vi?
Jättebra. Vadå? Ja, men det är jättebra. Nej, men det är jättebra.
Jättebra, rätt och tyck.
Det är roligt allsvenska, det är bra matcher och det är en bra match idag och vädret är fortfarande med oss.
Ja, det är det. Jag hörde rapporter från att det har varit ruggigt fint där nerifrån. Örebro, Sveriges Miami, ja, att det var liksom dunderväder.
Men jag ser ju, det är aldrig...
Det är sjukt, alltså, ja. Att det alltid är bra värre. Mm. Ja, matchen du var inne på, det är ju Malmö FF mot Djurgårdens IF. Den matchen spelas i afton. Vi kommer få en rapport vid klockan 18:00 som vanligt av våra utsända. Så att det blir spännande att höra förutsättningen för det mötet. Viktigt att vinna för båda lagen med tanke på Europaplatsen som hägrar.
Därför luktar det kryss.
Okay.
Nej, men det är ju en jätteviktig match. För båda två egentligen. För Malmös fortsatta, vad ska man säga, utveckling med de nya tränarna och få mer arbetsro för Djurgården nu efter debaclet, eller senaste två debaclen kanske, både VSK och framförallt derbyt, så behöver de upp på hästen igen för att lugna ner alla djurgårdare.
Men du är inne på att det är två lag som är kanske rädda för att förlora.
Ja, alltså Malmö har ju alltså näst sämsta hemmaspelet utav alla. Det är bara Halmstad som är sämre.
Men jag noterade att Janne Honka var i någon intervju sa att vi vet alla att Malmö är bra hemma.
Ja, men det är ju
klyschor. Det har ju varit exakt, det är förra månaden, men det är verkligen som jag har det inte varit så.
Nej, och det är ju sånt där man slänger ur sig hela tiden för att man går på gamla meriter typ så. Men det är också så att det alltid varit roliga, riktigt bra matcher mellan Malmö och Djurgården många år tillbaka. Och jag får ju också för mig att Djurgården har... ganska bra där nere. Och jag är väldigt imponerad av Djurgården som åker ner idag till Malmö. Det är en lång resa och efter de här hur det har varit ganska dåligt sista tiden. Att de som är där och stöttar Djurgården idag är väldigt imponerade av.
Det känns som en evighet som de möttes sist. Det var ju uppenbarligen då, i Stockholm när matchen av Pontus Jansson sen skadade sig i slutet.
Precis, där Djurgården var helt överlägsna. Och Malmö kommer undan där. Var det inte... Var det Nej, det var Axel Barnavich, ja. På en hörna. En hörnvariant, ja. Mm. Just det.
Ja, vi får se hur kvällens match blir. Vi återkommer till den lite senare. Dessutom kommer vi med Henrik Rönnlöv Kastegren för att prata serie. Det blir spännande att höra liksom hur man är påverkade nu av den här guldfrossan, som vi kallar det för det ändå, nu när de har ändå tappat 8 poäng på 3 matcher mot Hammarby, som har skapat onekligen en guldstrid här, får vi ändå säga, med 12 fighter kvar. Och sen så har vi med Micke Rygaard också.
Jätteroligt
Häcken,
också.
Som var med och besegrade Sirius. Kolla ett läget i Häcken. Dessutom kolla läget kring hans kontraktsläge och sådär. Han är ju... Hans kontrakt går ut efter säsongen. Vi får se hur de jobbar på en förlängning där. Och Tobias Heinz i Göteborg.
På tiden.
Ja, du vill ha med, menar du Heinz eller Göteborg överlag?
Ja, vi hade ju Victor Andersson förra omgången här när jag var med. Men det är ju alldeles för lite göteborgare med. Men de har ju haft ett Europa och grejer och haft mycket att stå i. Så att det ska bli kul att höra med honom.
Mm. Det blir det verkligen. Men det först lite senare. Vi drar igång lite med det som har rapporterats idag och lite igår också. Det är mycket kring Hammarby som ju hade en uppvisning igår. Får igen. Verkligen säga mot Gais. Ja, otroligt. Inte minst första halvlek som var wow. Får man säga. Och nu då så är det stort intresse för deras spelare. Inte minst kring den här killen som öser in poäng, dansken Victor Lind. Det snackas nu alltså om att Augsburg och Mainz i Tyskland då följer Lind, och det har varit bud på honom också. Mikael Jernberg bekräftade ju helgen att man har nobbat bud på Viktor Lind. Vad säger ni om det? Finns det någon liksom chans eller risk att han faktiskt går i det här fönstret, Viktor Lind?
Alla har ju ett pris. Men nej, jag tror inte det. Med tanke på att det var inte allt för länge sedan du värvade honom. Det finns flera andra spelare som står före honom i den kön i form av att Hammarby behöver ju få någon rotation i truppen. För det finns, som du frågar mig, så finns det ett antal spelare som behöver säljas och roteras ut. Så att,
vem tänker du på då till exempel?
Majed, Skoglund, du kanske har Teki i det här fallet. Du har Marcus Karlsson, du har Winter. Det finns en del spelare, Paulus Abraham. En del spelare som kommer behövas roteras ut. Och nu menar inte jag att de är dåliga. Absolut, tvärtom. De är bra, men när du har spelat ett tag och varit väldigt bra ett tag så behöver den spelaren kommer vilja gå ut. Så att det inte blir att du kommer in i ett fönster, vi ser nu i vinter ett exempel, att du har fem spelare då. Då blir det väldigt stor rotation kontra att man och roterar ut dem lite pö om pö, liksom. Två här, tre där, två i nästa sommar. Det behöver ske i Hammarby. Och
då säljer vi ett tillfälle.
Ja, men precis. Så nu är det ingen ropa heller. Och när vi kollar på Hammarbys trupp så blir det ju, alltså, det är väldigt trångt till och med på bänken. Även om det var någon från P19 med igår och sådär. Men det är ju fortfarande många spelare om få positioner, om du förstår vad jag menar. Så absolut Majed, du har Skoglund, som jag sa. Kanske Teki. Och kanske vinter, men då kanske inte nu. Mer vinter i vinter.
Göteborg,
wow,
ja.
Wow, ja, ja. Oväntat.
Det året i Blåvitt gjorde jag succé.
Jag vet att du är stark på dem där.
Ja, ja. Stark? Ja, han tror att han är stark. Han berättar om hela tiden, men de är ju...
Bristfälligt. Mycket bristfälligt.
Fartbälte.
Ja, ni nämnde Majed här. Han är också i händelsernas centrum här. Och det rapporteras då om bud här. Enligt Expressen från Italien, från Cagliari. Det var ingen bra uttal.
Vad säger man då? Cagliari?
Cagliari.
Cagliari, okej. Okay.
Förlåt. Snackas det om 40 miljoner enligt Expressen är att ett bud ska ligga på. Vad är känslan där då, Alec?
Ja, men det är ju såklart med sådär mycket bra spelare som Hammarby har och hur de har växlat upp alla spelare, utvecklas och allt sådär. Och han vill ju vidare, det vet vi ju om. Och det är väl ett bra läge att sälja honom nu som jag känner också. Då kan man tänka sig att de blir jättedåliga och vad händer nu? Då ska de gå för guldet. Men de som lyssnade på bollklubben för rätt så länge sedan när Hjelmberg var med var ett, Europaspel, gruppspel var viktigast. Två var att sälja spelare. Tre var att vinna SM-guld. Då skulle man gå efter det som han sa då. Så är det ju då försäljning som går före att de eventuellt har då chans på SM-guld och så. Jag tror inte att de står och faller med Majed heller. Även om han är väldigt bra så har de ändå så pass mycket spelare som skulle kunna gå in där och göra det bra. Så att det är samma där som Nordin säger. Rätt pris så kommer det bli försäljning. Och jag tror att det är dags för honom att gå vidare.
Vem är det som kliver in där istället? Om det skulle bli så är det Oliver Hagen eller?
Jag tror inte att han är nära så som det är nu. Men de har ju fortfarande så som de har spelat, gå och spela Lindär. Så som ändå Lind är väldigt central nu, så egentligen spelar det ingen roll. Såklart han vill vara ifrån vänster för att kunna ha sin höger fot inåt, men det finns Ajay, det finns Oskar Johansson Källas. Det går att göra på många olika sätt.
Men tanken var väl att Hagen, alltså när de tog in honom, på sikt.
Absolut, men Hagen började ju väldigt, väldigt starkt. Alla som kommer ihåg det inhoppet han gör mot Sirius borta är ju super, super bra. Något mer inhopp. Sen, om jag kommer ihåg rätt så spelade han hemma mot Halmstad från start. Och där var ingen bra precision. Så som det har varit om man ser ut från hur mycket han har fått spela, inhopp och allt sånt där, det tyder ju på att prestationen inte varit tillräckligt bra på träning framförallt då, eftersom han inte har fått den kontinuerliga speltiden. Så det är klart att förhoppningen ligger ju på honom på sikt, men vi får inte heller vara för snabba på att säga att han har inte varit tillräckligt bra. Han är fortfarande 19 år eller något sånt. vi får ha lite mer tålamod när det handlar om nyförvärv och sådär. Och nu är det en ny miljö med Henrik Rydström, han behöver anpassa sig efter det och lite sådana saker. Men de har ett gäng spelare att kunna använda där. Bodri skulle kunna spela där också, då kanske du får in TK eller Besara eller...
Det är sjukt, alltså, vilket lag. Man märkte att de bytte in spelare.
Och då kommer, Besara inte ens in.
Nej, precis.
Så det finns ett gäng spelare. Och plus är Jay avstängd. Mm. Så, och han har ju varit väldigt, väldigt bra på senare tid. Och Fofana, Bänk, som också varit bra. Du ser, vi kan ju prata om...
Ja, ja. Nej, men det är ju det som är nu om Rydström säger. Vi ska vinna guldet, vi säljer ingen. Och se om, det, om han kan påverka det och bestämma det. För som tränare hade man sagt nej till allt.
Men nu, är de inte ett par, tre spelare för mycket? Tycker jag inte det.
Jo, men som tränare så finns det aldrig för mycket. Det är jättebra att man kan dela lite och blanda lite och köra på. Det är ju inte något jätteproblem där. Hammarby går för guldet. De spelar fantastisk fotboll. Han har ändå roterat en hel del. Eller en hel del, men han har roterat ändå. Jag ser liksom inte varför man inte ska gå för det nu. Och ni vet själva hur det brukar bli. Malmös, när man sa fyra vänsteryttrar, vad ska de med det till? De har ingen högerytter. Nu har de ingen vänsterytter helt plötsligt.
Men rent utifrån, om du frågar mig så här rakt av nu, så är det egentligen bara nya positionen i Hammarby som är lite tunn. Med tanke på att det är Kebbe som är tvåa. Jag tror jättemycket på Kebbe. Jag har sett honom mycket. Det kanske är lite för tunt här och nu. Men resten, alltså Hammarby skulle kunna sälja typ vilken spelare som helst. Och ändå ha det laget de ställer ut i nästa match kommer ändå vara topp. Så Hammarby har, Micke Hemberg har gjort ett fantastiskt jobb med den truppen. Men de behöver få en rotation ut. Och jag tror att de har avvaktat så här för att se... Kan vi få upp priset ytterligare på spelare om vi går in i ett Europa? För att då får du möta bättre motstånd. Det blir automatiskt mer intresse från flera andra klubbar som ser att okay, han kan prestera på den här nivån också. Jag tror att det har varit planen hela tiden. I och för sig också om man dubblar så kanske du behöver behålla. Men jag tror att det kommer vara ett par spelare ut. Eller enligt mig så måste det ske, för annars har du problem i vinter.
Ett lag som behöver få in spelare, inte minst på anfallspositionen då, är IFK Göteborg, som är på jakt. Det vet vi om sedan tidigare. Det blev inget med Daniel Braut. Dijan Vukojević har Blåvitt hört av sig om till Degerfors. Det är Aftonbladet som rapporterade här. Det verkar inte vara... Degerfors är inte särskilt oväntat. Inte så vill jag släppa honom. Men det ska då till något exceptionellt för en affär, rapporteras det. Ja, oavsett hur troligt det är, Vukojević i Göteborg, hur mycket hade det lockat?
Ja, för tre veckor sedan hade de kunnat sålt honom.
Det var precis där jag skulle ställa frågan. Hade de, om det här intresset hade kommit för tre veckor sedan, hur hade Degerfors ställt sig till den frågan då?
Men det var enkelt, då hade de ju sålt, för han fick ju inte spela. De spelar ju folk som inte var allergiska att vara inne i straffområdet istället för i fem matcher i rad. Så det är klart att de hade sålt. Ja, men det är sanning.
Som allergisk.
Ja, men de var ju aldrig där inne. Så det är ju... Nu har han börjat spela och visa vilken spelare han är. Så att... ja.
Hur tror du sannolikt att du var?
Allergiska mot straffområdet. Ja, det var bra sagt faktiskt.
Hur sannolikt är det att det här sker, tror du?
Att han går dit? Mm. Jag tror inte att det kommer ske överhuvudtaget. Med tanke på att det är ju inte så att de två är jättelångt ifrån varandra tabellmässigt heller. Så det här tror jag inte kommer ske alls.
Och det här sker då efter att det har varit väldigt mycket snack om Victor Edvardsen. Det har det varit länge. Han har varit med själv i det här programmet. Jag har pratat, varit öppen med att Göteborg lockar och så vidare. Han har varit med i BB-podd nu nyligen också och pratade väldigt varmt om Göteborg att han vill det, men det verkar ju inte bli någonting. Hans agent Mikael Kallbäck var ju då ute på sociala medier med den där skratt-emojisen till nyheten då om att Göteborg var då nära att värva Daniel Braut från Tromsö på lån med köpoption. Det blev ju ingenting nu med tanke på att han var skadad då, och det är därför de letar efter någon annan nu. Men ja, har ni hängt med i det här, och vad tänker ni om det?
Ja, men det är väl självklart att han vill komma hem till Blåvitt, eller komma hem. Han har aldrig varit på A-lagsnivå där, men vill ju komma dit och flirta med supportrarna och göra allting för att han vill komma dit. Men Blåvitt verkar ju helt iskalla och inte alls gå på det. Om det har med ekonomi att göra eller något annat, det vet jag inte. Men det känns ju konstigt, för den romantiska sidan säger ju att självklart att han ska spela i IFK Göteborg, och de behöver kanske en offensiv spelare till. Men det verkar helt iskallt. Så ja, jag vet inte. Det, då hade det ju hänt annars, tror jag.
Jag tänker om att agenten går ut på det här sättet med skattemojs till när de värvar en annan spelare.
Professionellt.
Ja, precis. Nej, det tycker jag inte alls om. Snarare tvärtom. Jag tycker, håll dig ifrån sånt här. Det där, nej, det blir oprofessionellt bara, tycker jag personligen. Och sen och det andra när vi pratar om Edvardsen till Blåvitt, han har ju försökt, han har ju pratat om det så många gånger nu och uppenbarligen så vill inte Blåvitt. Och det, jag vet inte hur många mer gånger han ska försöka med det här. Vill de inte så vill de inte. Sök det bara vidare någon annanstans, känner jag. Det blir bara en soppa av allting egentligen. Jag tror inte att det är jättebra för Blåvitt heller att han håller på så, med tanke på vilken situation de är i överhuvudtaget. Så någonstans lite så här, okej, jag vill gå till Örebro om det hade varit jag. Vill inte Örebro ha mig? Jag kommer inte säga det två gånger. Utan jag vill ändå hem, och vill ni inte så vill ni inte. Istället för att hålla på så här, det blir bara... Jag tycker det blir konstigt. Hela situationen är konstig. Även om jag tycker kanske att Blåvitt borde värva en sån som Viktor Edvardsen nu. Han vill hem och allt det här, och kvaliteten han har. Gjorde mål i Holland också.
Snyggt sådant.
Ja, väldigt snyggt mål. Men det blir någonstans bara konstigt från alla. Det blir pajigt i slut att gå ut överallt och säga ah, jag vill dit. De vill uppenbarligen inte ha det. Släpp det och gå vidare, känner jag.
Ja, vi får se vad som sker kring allt det där. Det är en vecka kvar av transferfönstret. Spännande vecka känns det som i svensk fotboll nu, med tack på att det känns som många affärer kommer att göras den här sista veckan. Vi ska nu prata med en dansk, det gillar man alltid. Vi ska koppla upp oss mot Mikael Rygaard som finns med oss från Hisingen, får vi anta. Häckenspelaren som var med och besegrade Sirius här, knockade Sirius i fredags 3-0. Hur är läget, Mikael?
Ja, men idag känns det ju extremt bra.
Ja, hur har dagarna varit här sedan den här... Ja, det var ju inget snack. Det var ju fullt rättvis 3-0 såklart, som ni vann med i fredags.
Ja, absolut. Alltså, vi var väl för första gången efter uppehållet hittade vi alla och den nivån vi vet vi har. Så det var kul att vara med om.
Men nu när du pratar om uppehåll efter uppehållet, jag tycker ju... Som helhet, att det här är givet med tanke på motstånd också, så där, så tycker jag att det här är eran överlägset bästa prestation för hela säsongen, tycker jag.
Ja, alltså det kan inte, det är ingen som har slått, vad heter det, Sirius, så det är en bra prestation, men jag tycker också att vi har ganska bra koll på den på hemmaplan. Jag vet om att andra halvlek blev lite deras halvlek, men nej, alltså absolut. Det var väl en av våra bästa matcher över 90 minuter. Mm.
Du själv var ju helt överlägsen den här matchen, tycker jag. Jag tyckte det var grymt bra. Jag satt ju hemma i soffan i Örebro och kollade. De här var ju på plats, men jag tyckte det var grymt bra. Vad hade du själv för känsla?
Nej, det var skönt att, vad kan man säga, vara tillbaka på den nivån jag tycker jag har. Så det var, nej tack. Vad heter det? Vi har haft det lite tufft senaste matchen och jag med. Så det var skönt att vara tillbaka på den nivån jag tycker jag fortfarande har. Så det var absolut en av de bättre matcher.
Hur mycket har det handlat om att... Jag menar, vi vet ju om att Amola Joni lämnade och Silas Andersson lämnade. Två tunga tapp. Liksom. Hur mycket påverkar det en trupp ändå att tappas två så tongivande spelare? Kanske är naturligt att man får en dipp efter det.
Ja, absolut. Alltså, det var två stycken som betydde mycket för omklädningsrummet med. Man hörde dem varje dag, så det, att de inte var här längre, då blev det lite mer tyst i omklädningsrummet. Men de var ju bra på hver sit sätt på planen. Leone var bra til at hota hele tiden, og man kunne lægge bolden ind bak, ja, næsten i blinde. Og sen har vi jo Sille, som havde en ekstrem motor og sprang utrolig mye på planen, men så det er klart, at de to, de var jo ekstremt bra spillere, men som vi har gjort inden i Hækken, vi har jo solgt vores bedste spillere næsten hver gang, så vi har forsøgt at, eller har løst det på et bra sæt med nye spillere. Det tager bare tid, iblandt, lidt længere tid iblandt, og det, men om vi fortsætter på det sæt, det vi gjorde i fredags, så ser det jo ganske positivt ud.
Hur frustrerande är det som spelare att du är där för att kriga för guld, ni har vunnit ett guld, ni har vunnit lite kupper och sådär. Men sen ändå att du känner att nu har vi någonting på gång och så är det alltid en, två som lämnar och så kommer det in nya och så ska du lära upp dem i ert sätt att spela och sen lämnar två nya och så här. Hur frustrerande är det för dig?
Nej, det är ju klart. Det är inte så kul att alltså, vara med om att vinna och vara med i toppen och sen se sina bästa spelare och bli såld och lämna. Det är såklart aldrig kul, men det är ju så fotbollen är och har varit med om den innan i FC Nordsjælland. Der er de jo ekstremt på at sælge bedste spiller hele tiden, så jeg har været med om det innan, men det er så klart tråkigt og hvad kan man sige, at vi måste sælge, eller vi måste ikke sælge, men at vi gør det. Men vi har det bedste lag som muligt, og det tager jo tid hver gang man får en ny spiller der, så men det er jo en del af gamet. Men havde jeg bestemt, og havde jeg holdt kvar laget til sæsonen er slut.
Du, for egen del, på tal om hålla kvar i laget här, ditt kontrakt går ut efter säsongen. Hur går snacket om en eventuell förlängning?
Jag vet inte om det går. Alltså jag pratar lite grann med Friberg i hallen och så när vi träffar varandra på GPA, men jag har inte fått någonting konkret, så vi får se om der kommer någonting snart eller innan säsongen slutar i alla fall, men just nu då har jag ingenting konkret, så ja, vi får se.
Hur är det då? Men några månader kvar, jag vet, jag läste någon intervju där du pratade om att det är lite skillnad nu när man har barn och sådär, att man kanske vill planera på ett annat sätt.
Ja, exakt. Det hade varit skönt att ha framtiden på plats. När man har barn och vad heter det? Vi har en lägenhet som behöver ett extra sovrum, så vi vill också ha en större såklart. Men är man här eller ska man flytta eller sånt? Det är ju lite svårt att veta. Så den här gången då önskar jag få det på plats lite tidigare kanske.
Men hur känner du själv? Med tanke på det du säger nu så vill du gärna förlänga om jag kan läsa dig rätt.
Alltså, ja, absolut. Alltså, jag gillar ju Häcken och tycker om att vara här. Men som... Nej, det beror ju också på vilken plan de har med mig och vilken roll de ser mig ha här. Så det är väl lite hela det här paketet man pratar om varje gång. Men ska gå i kontaktförlängning och sånt, men alltså, absolut, jag kan se mig själv förlänga här, men också se mig själv och spela någon annanstans. Så jag är typ öppen för det hela faktiskt.
Även i Sverige? Kan du tänka dig att spela något annat lag i Sverige?
Blåvitt till exempel, eller? Nej, vad heter det?
Ja, men Gais till exempel.
Blåvitt,
Gais då?
Nej, alltså, jag tycker att det är många bra lag i Sverige, så absolut inte avvisande för att spela någon annanstans. Men det är klart att mitt hjärta ligger i Häcken, och det är där jag ser mig själv spela. Så. Men vi får se om klubben har det på samma sätt som mig, det vet jag inte. Men det får man väl hoppas.
Ja, vi tar tag i Friberg och boka in ett möte här och diskutera lite framtiden.
Ja, det får ni göra.
Du, en annan grej. Viktiga saker. Jag läste en intervju i GP med dig häromdagen där jag hajade till och blev oerhört glad. Mycket glad blev jag när jag läste det här. Det stod nämligen, jag vill se om vi kan få upp den här delen av ingressen. Titta här. Inför den kommande förhandlingen med Häcken berättar han att han slutat försöka leva ett Cristiano Ronaldo-liv och istället unna sig det han vill. Jag måste ha mitt godis, säger Micke Rygaard. Det här tycker jag är uppfriskande. Alltså. Klart man måste ha sitt godis.
Ja, det är klart. Och i Sverige speciellt då är ni jättebra på lösgodis.
Ja, kan vi få...
Nej,
förlåt.
Nej, vad sa du?
Nej, säg du.
Nej, men jag vet inte hur vi kom fram till det här, men jag tror jag frågade någonting om min kropp, och då sa jag typ att jag hade försökt att leva som Cristiano när jag var yngre, liksom, där det kom fram att det står man måste leva som fotbollsspelare. Men det var i alla fall ingenting för mig. Jag mår inte bra alls i den period, Så jag måste vara bra, jag måste ha de bra sakerna i livet och en av dem är mitt godis, så det måste jag såklart ha.
Det låter rimligt, ja, om man mår bra liksom.
Du sitter ju bredvid en sockerbit här ju, så det har ju varit hela livet. Vi var glada att han bara hade en sån här påse med sig på bussen när vi åkte på borta matcher. Så är det.
Underbart, jag älskar det. Men Micke, kan vi få en någon sorts topp 3-lista här på favoritgodiset då?
Alltså så länge det alltså surt slick, alltså sours godis, förlåt, vi pratar svenska, det är inte slick, det är godis. men sour godis eller sallakrets, det är absolut favoriterna.
Det är dansk, det är mycket lakrits i Danmark va?
Ja, det är mycket lakrits faktiskt.
Har du
fisk, har ni sett de här fisk sallakrets, de är extremt bra.
Ja, jättebra. Bra. Mycket bra.
Det är för övrigt den enda fisken Nordin har fiskat någon gång.
Svaga skäl.
Det är mycket smaka. Mycket smaka.
På tal om vi ändå har en dans på tråden, vi pratar godis och sådär. Jag vet ju att Anders Christiansen är väl som har inte han alltid i sitt skåp massa faxekondi, läsken. Klassiska danska läsken. Jobbar du också den?
Mm. Ja, den har jag här med, så det måste man ha.
Den är överskattad. Den är överskattad.
Är det Dollar Store som säljer den nu, tror jag. Det är ju fantastiskt att det kommer hit.
Ja, mycket oklart. Det finns många kedjor säkert. Nej, men så säger jag, jo, men vi måste...
det finns jättemånga kedjor.
men jag såg också att det har kommit till Sverige här. Överskatta, vad menar du?
Det finns flera som är godare.
Nej, sluta. Ja, nej. Jag hör ju, de från Örebro kan ingenting om läsk. Det hör man ju.
Nej, men läsk, det är inte riktigt där vi dricker.
Nej. Nej. Det är riktigt, riktigt bra snack.
Finns
Micke,
förlåt. Noller också. Kör på nu.
Ja, avslutningsvis då, Mikael. Vad är målet här framåt då? Är det haka på nu uppåt? Nu ser vi att Sirius börjar tappa poäng här. Och ni, vad är ni bakom Hammarby? Är det fem...
Fyra va?
Fyra eller fem poäng. Vad tänker ni framåt här?
Uff. Så kan vi hålla kvar den här platsen först och främst, då tror jag vi ska vara jättenöjda. Men om vi fortsätter med samma prestation som vi gjorde i fredags, då tror jag absolut att vi kan vara med. Och kanske och se om de blir lite skakiga framför oss. Men vi har också sett att vi kan dippa lite i nivå, så det hoppas vi inte, att det kommer så ofta. Nej, vi får se. Hoppas det i alla fall vi kan hålla oss kvar i top 5.
Men ja, det där tycker jag är väldigt intressant. Det hade jag redan tänkt att fråga innan. Vad beror det på att ni förstår mig rätt här, att ni är jättebra och sen nästa vecka så är ni jättedåliga? Förstår du lite? Alltså med er blir det så här, man vet aldrig vad det är för Häcken. Har de en bra dag idag, då slår de alla. Har de en dålig dag, då förlorar de mot alla.
Mm. Ja, alltså... Jag önskar jag hade svårt på det, men nej, alltså... Jag vet inte, man kan säga att man har haft ett ungt lag, eller vi har nya spelare, vi måste få spela in och sånt. Alltså, innan spelade vi mycket med ytter som gick i djup lite och var breda. Nu har vi ju våran ytter lite med in i planen, och vi... Og vi spiller på det sättet, så det har også taget lidt tid at hitte, og hvordan vi skal rotere rundt og være på planen. Der findes vel mange saker, som gør det, men det er så klart... vi ønsker så klart ikke, at det skal være så stort dip i vores præstationer, men det er jo blevet sådan. Men det er jo nogle ting, vi så klart prøver at jobbe på, at vi skal have mere jævne præstationer, for der tror vi absolut også, at vi kan være med... bland de bästa.
Det blir spännande att följa. Vi ses här framåt. Stort tack för att du tog dig tid. Är det bara att gå och käka saltlakris eller någonting?
Kör hårt nu.
Tack själv för att ha mig med.
Tack. Ha det bra. Ha det bra.
Hej, hej.
Ja, hej då, hej.
Intressant att se Häcken framåt här. Och se vad de kan hitta på.
När de är bra, som Nordin säger, de är ju extremt bra då. Alltså, men de är ju så låg lägstanivå, ja, så det är otroligt.
Det är så
alltså.
Konstigt. Och jag tycker alltså, det, varenda gång när man går och ska jobba med en Häckenmatch eller... När man ska kolla på tv på en Häckenmatch, då blir det alltid så här, vad får vi för Häcken idag? Det är så sjukt mellan eller högt och lågt hela tiden. Så nej, det, när man tänker okej, okay, idag får de det jobbigt, helt plötsligt så är de jättebra, så tänker man att det här måste de vinna, och sen är de absolut, lyckas de vinna, men de är mot Halmstad och sådana här, men prestationen är ju dålig rent, alltså rent ut sagt.
Vi ska prata om ett annat Göteborgs lag om bara en liten stund. Tobias Heinz finns nämligen med oss för att prata IFK Göteborg, men först en liten paus. Ja, välkommen tillbaka till bollklubben. Stor dramatik som alltid här när någon har kämpat med stol här i ungefär 3 minuter. Men du har fått ordning på grejerna nu.
Ja, de är så obekväma de här stolarna så det finns inte faktiskt. Den som har valt ut dem, ja, vi behöver ta ett snack där.
Oh, Jesus, huvuden ska rulla.
Den är inte kvar.
Ja, vi får reda ut och det kan bli nya här framåt. Här. Nåja, vi ska prata fotboll här. Härnäst om IFK Göteborg som spelade 1-1 mot Elfsborg under gårdagen. Hade ju 1-0 men släppte in mål. Leo Östman kvitterade i slutet. Tobias Heinz finns nu med oss. Det är vi glada för. Tack Tobias för att du är med i bollklubben. Hur är läget så här dagen efter match?
Jo, nej, det är bra. Det är bra. Lite trött men så är det.
Hur har dagen sett ut?
Nej, det har varit en solig fin dag här i Göteborg, så jag har varit ute på plan och haft lite yoga och lite så. Så lite mys.
Vad är det för hund?
Han är en liten... Vi har precis ätit middag så han tror att han ska få något grejer. Men en liten malte på.
Ja, du ser.
Icke bra. Vad heter han?
Snoopy heter han.
Snoopy. Ja, ah, härligt. Bra bonusinfo.
Det är snobben, för du, det är inte Nadine med på henne. Det är snobben.
Det är bara att du vill hjälpa Nadine hela tiden.
Han lägger av på mig här.
Ja, det är det.
Du, en fråga. Ja. Innan, nu när vi pratar om så här, efter match och sådär. Har du problem som jag med att sova efter match?
Jag hade innan. Nu de senaste åren så har jag varit okej. Okay, så nu har jag inte något problem med att sova efter matcherna.
Äta då?
Det är lite värre. Mm. Lite värre. Men sövnen har blivit bra.
Är det en dum fråga? Eller varför är det problem att, varför har man problem att äta?
Dagen efter är okej, men just efter matchen är problemet. Ah, okay. Det är sån uttömning tror jag. Och sen har man en viss uppladdning inför match och äter mer än vad man vanligtvis, i alla fall jag, äter vanligtvis mycket mer måltiden innan match som är lite längre innan för att man ska hålla i. Jag vet inte hur du har.
Men jag var ju IK Start i Norge och då åt man ju pizza så fort man kunde efteråt för man skulle flyga tillbaka. Och när jag tränade Örebro så sa så att Nordin och massa sa att det går inte att äta efteråt. Men jag tog in pizza, då gick det hur bra som helst. Det var också konstigt.
Pizza är lite enklare att få i sig.
Och varför är det så?
Nej, enkelt att få ner. Vi har lite riserätter och sånt direkt efter match. Det kan vara jobbigt att ta ner.
Det är det här, klubbarna ska vara så noga med det där och få en kycklingpastasallad. Då blir det, att ta en tugga, allt bara vänder sig i magen.
Ah, okay. Intressant.
Mm. Ja, men då är det ju en burk majs i massor med sallad. Och så är det 4 kycklingar. Jag sa direkt, det kan vi inte hålla på med. Alltså, måste ha varm mat. Ja, men måste ha varm mat. Alltså, det går inte att ha sådana där sallader och grejer, det går ju inte.
Nej. Ja, Tobias, vi kikar på matchen igår då. Vad tar du med dig därifrån? Hur upplevde du det?
Nej, att vi klart att liksom komma lite tillbaka från den horribla insatsen mot Degerfors förra veckan. Så. Och kunna visa att man kan göra en bra prestation mot ett just nu ett topplag liksom, i Elfsborg, så det visar att vi har något där att göra.
Var det tufft att komma tillbaka efter den? För jag menar, vi har snackat om det tidigare också. Vi pratade med Victor Andersson om det också förra veckan. Just det att ni var inne i ett bra flytan. Ni vinner några matcher i rad och så vidare. Så åker man på den smällen mot Degerfors ändå. För stryk 3-0 blev det, va? Var det tufft som grupp på något sätt att komma tillbaka? Och vänta, var står vi egentligen?
Ja, jag tror det var mer att vi bara måste visa att det var en engångsgrej att vi verkligen inte kan ge bort matcher så där. Jag ser en gångs grej sedan några säsongen så har det inte varit det, men nu på sistone så har, har vi ju varit sett bättre ut liksom. Så den ingången till den matchen som var nu var inte svår i det hela att motivera sig till liksom, och i alla fall när det var Elfsborg som man har haft det svårt mot, så såg det ut som det skulle gå hela vägen också. Men sett över ett totalprestation över 90 minuter, kanske inte första 10, så är vi rätt starka och solida. Alltså. Även om de får någon stora här och där, men vi också skapar en hel del. Ja, borde kanske ha i alla fall några mål.
Men jag tänker på, ni har ju bytt spelsätt, mycket mer raka, lite mer direkta och sådär. Och jag märkte ju på dig, för jag gjorde också cupmatcherna, jag märkte ju på dig att det blev en helt annan fysik för dig. Du till exempel bortamatchen när du var avstängd och jag tänkte att ja, men Tobias Harns kommer spela i alla fall 90 minuter, det är inget problem. Men du hade ju dubbelkramp och grejer efter 70 minuter för att du hade en helt annan roll än vad du brukar ha. Och det där brukar ta sin tid, men jag tyckte till exempel, okej, Degerfors, jag tycker ändå så här, om man ändå ska förlora då kan man lika gärna vara helt jävla värdelös än att vara ganska bra att förlora med 1-0. För det var ju en helt annat liksom, go i er i den här matchen. Men just det här, det fysiska, det sliter ju ganska mycket på vissa typer av roller när man ändrar ett spelsätt. Och för dig blev det ju en jättestor förändring, tycker jag, det, av det jag sett. Hur uppfattar du att det har varit för dig då?
Jag håller 100% med. Det är ju helt annorlunda för man spelar som en vänsterytter, och när vi ska vara lite mer direkta så är inte det där jag är bäst liksom. Det är ju innan bara, vad ska jag säga, var det styret borta eller sånt. Jag började som vänsterytter men klev in efterhvert som tia liksom. Då håller man matcherna ut och har bra tryck, för då är det inte lika mycket start stopp och lite så. Så som det säger, jag håller helt med, det är en helt annan grej att spela vänsterytter och ska vara lite mer direkt, och ja, men kanske inte vara lika mycket involverad i det alltså uppbyggande spel och lite så. Så det är nästan så att man må ja, bli lite längre löp också, lite högre hastighet på löpene, och det drar alltså. Så det märks.
Har du kollat på de där mätdatan som ni har på alla de där grejerna? Har du märkt stor skillnad för dig mot vad du gjorde förut tills nu?
Jag märker ju att, ja, det ser man ju på de talen. Man ser att det går att ta mindre tid för att jag når liksom mina röda siffror än det jag gjorde förut. Och det går på att man, alltså när jag spelade tia lite tidigare i säsongen, så håller man det hela tiden igång, och det är liksom min, har varit mitt spelsätt rätt så länge liksom. Men nu som man blir en lite mer, ja, med renare ytter, så är det ju lite mer startstopp och lite mer maxaktioner som kommer lite oftare, än att man kan floata lite runt och diktera spelet på ett annat sätt.
Du, på söndag, hyfsat viktig match, hyfsat stor match, vad tänker du om det? Örgryta möter ni alltså?
Ja, stämmer. Vi möter dem. Nej, det fanns ju alla möjligheter till att komma ut av den matchen på ett bra sätt. Det hoppas jag alla i Blåvitt också tycker. Så och motivation behöver man inte prata så mycket om det heller. Så nej, men vi borde vara på ett bra ställe. Om man ser bortifrån Degerfors-matchen, så borde vi vara på ett rätt bra ställe till att komma oss ut av den matchen på ett bra sätt.
Det blir häftigt.
Det blir väldigt mycket häftigt att se fram emot för det här faktiskt. Men man får ju se upp med deras kontringsspel. Är det någonting ni har pratat om redan nu? Eller? För det är ju, när de har bollen, till exempel mot Halmstad, det känns ju helt tandlöst. Det händer ingenting. Men så fort de får kontra så är de ju livsfarliga. Och de mosade ju AIK på det sättet. Så det är en svår balansgång på det här, att ni nu är lite mer aggressiva, går lite högre, vinner bollar, till att ni går bort det någon gång. För helt plötsligt igår så var ju en från Elfsborg fri från halva plan liksom. Och det går inte att göra mot Örgryte.
Nej, man ser ju, det var ett ganska tydligt sätt att spela på. Deras nya har varit rätt så bra senaste. Så det ser jag vart den vill. Det burde være ganske tydelig for oss hvor vi kommer til å gjøre det. Men som jeg ser, kjennes nesten ut av ingenstans, så får plutselig Elspeth et frilege, og så er det bare for at han bruker lang tid at det ikke skjer noe verre. Så vi måste passe på den.
Det bør bli dags for Tobias Heinz mål også. Det var et tag
senere. Ja, det gjør det. Ja, det er sånn, gjør man ikke fire på en match, så går det plutselig 10 matcher. Nei, det er dags, men jeg er en slutet på augusti september gubbe, så det blir bra.
Lovende for alle Göteborg-supporter.
Verkligen.
Ja, du får gå til å mysa med Snoopy her nå, så stort takk for at du var med her, så ses vi framåt.
Ja, kjør hårdt nå.
Takk for at du var med.
Absolutt.
Takk, ha det bra.
Hej.
Ja, vilken match. Oh, Göteborg, Ögget mot Göteborg. Mm. Samma dag, det är två där, men samma dag. Det är både AIK Hammarby och Ögget Göteborg.
Den här matchen är ruggig. Jag vill inte säga att den andra derbyt inte är viktig. Såklart att den också är superviktig. Men just, jag får upprepa mig igen, de här ångestmatcherna har någonting. Blåvitt är 6 poäng före nu. Kan bli 9, men kan bli 3.
Mm. Ja, vinner de så är det ju...
Då är ÖIS borta. Ja, men vinner ÖIS, då blir det ytterligare ett lag i det där getingbot. Nej, det är...
Men vadå, vinner de ÖIS borta?
Då är det 9 poäng mellan dem.
Ja, men mellan dem, ja. Men
ja, men det, är ju där, det var ju där vi Axel menar. Då är
ja, men vill du dra in hela tabellen?
Jo, men ni behöver inte hålla ihop för att ni är från Örebro.
Nej, men det blir ju... Ska ÖIS stå igen 9 poäng på, vad blir det då? 12, 11 matcher?
Jo, mot Göteborg, men jag menar mot kvar.
Ja, det får man ändå räkna. Men vi räknar ju från Blåvitt, såklart.
Man behöver 30 poäng. Och det blir ju liksom tuffare och tuffare.
Räcker det?
Du brukar ju alltid vara emot mig, men sen så brukar det ändå vara så.
Jo, men räcker 30? Jag bara tror du att 30 räcker?
Ja, jag tror 30 räcker.
Men jag tror fan inte det.
Från att åka ut?
Ja, åka ut, ja, men ja. Det finns fortfarande en kval.
Jo, inte... men det får man leva med. 30 poäng med säkerhet. För att slippa åka ut, ja, det är det jag menar.
Ja, det är ju... Men med kval vill man inte hela hand
med. Nej, men det är väl kul med fotboll, eller?
Jo. Det var som en kompis till mig alltid sagt, så fan så mycket hellre kvala neråt än att gå direkt upp. Alltså för att det är någonting kul med de där kvalen.
Ja. Jag fattar ju hur han tänker.
Ja, men det är lite härligt. Ni ser inte
jag förstår ingenting. Det där är ju också, du vet, det finns ju ett säg som många i fotboll säger. Spelare, ledare. Det finns inget skönare än att vara jättedålig och vinna en fotbollsmatch med 1-0. Jo, det skönare var jättebra att vinna med 3-0. Det är ju logiskt, eller? Det här att det är skönt att vara dålig och sen få den här orättvisa segern. Alltså...
Ja, men det finns någonting där också.
Nej, det finns fullständigt noll där i. Att
jo,
det ska
men jag
fattar inte
känslan att gå från en match då orättvist med och göra
jo, men
det
orättvisa mål. Den känslan skönare än att du spelar jättebra och vinner med 3-0.
24 blåmärken, man har slagit 40 insparkar.
Det där är ju någon dåre som har sagt. Det är ju någon dåre som har sagt någonstans och sen har de bara fått med sig folk i det här är bästa känslan att vara dålig och vinna med 1-0. Nej, jag har några fler andra känslor som är lite bättre.
Ja, jag förstår. Ja, vi ska snart prata med Henrik Rönnlöv Kastegren. Mm. Vad tänker ni om Sirius så här med 12 omgångar kvar? De leder fortfarande serien med 6 poäng.
Ja, men du vet det där som du drog nu, att det är fortfarande med sig jättemycket. Jag satt och viftade med en flagga när det var 14 poäng och sa att det här blir livsfarligt. Alltså jag tror Hammarby kommer vinna. Nu är de nere på 6, säger en del. Jag säger 3. Om Hammarby ska vinna så måste man vinna mot Sirius.
Men då är det ju inte 3, det är fortfarande 6. Så hur du, jag vet inte, hur ja, hade
det,
du?
Om de slår vilken Sirius, är det 6 då?
Jo, nej, men du säger, men jag säger att det är 3. Ja. Det är ju 6. De ska fortfarande slå Sirius.
Ja, men jag utgår från att om de ska vinna så måste de slå Sirius.
Jo, men du kan ju inte räkna att det är 3 fortfarande.
Jo, det måste man mentalt måste man tänka så när man jagar. Så som Örebro gjorde till exempel, man 6 poäng efter Trelleborg och vi sa nej, det är bara 3. Och sen så kom sista matchen och bam! Så
nu förstår jag varifrån den där dåre-grejen kommer med 1-0 och skönaste jag upplevt när man är skitdålig.
Han måste faktiskt vara Team Gassit, det var jättekonstigt. Ja, den där matchen räknas ju, nu är vi fortfarande 6 poäng. Poäng.
Men lyssna vad jag säger nu.
Ja.
Om de ska gå förbi Sirius, då måste de slå Sirius. Mm. För om Sirius vinner den matchen, då är det ju 9 poäng, förstår du?
Även ja, för att det skiljer ju 6.
Ja, men då kan inte
men
säga
därför säger att Hammarby måste ju tänka att de ska slå Sirius för att de ska få 3 poäng. För att du mentalt ska gå in och säga att det är bara 3 poäng. För 6 poäng låter ganska mycket, det är det jag säger. Men ni har ju aldrig jobbat med era skallar, så det går inte att förklara.
För jag förstår fortfarande.
Nej, men det förstår jag mig. Det förstår jag ju.
Nej, vi ser om Henrik Grönlöf Kastegren var med på det här resonemanget, eller om du kanske bara ska låtsas som du inte hörde och gå vidare här. För det känns inte som vi kommer mycket längre. Henrik, hur är läget i Uppsala?
Det är bara bra, tack. Hur mår ni?
Det är bra, det är intensivt här i studion, men vi överlever detta också, tror jag. Du, känslorna då efter den där matchen mot Häcken? Vi var ju på plats i Uppsala och så då. Vi pratade med Micke Rygaard innan och sa ju att det var en fullt rättvis Häckenseger här. Hur har snacket gått hos er efteråt?
Nej, men vi var lite steget efter den här matchen. Vi förlorade mot ett lag som faktiskt är lite bättre än oss i den här matchen. Vi blir påverkade av att gå in i halvlek med ett underläge som matchen är ganska jämn. De är inte inne i vårt straffområde en enda gång under första halvlek. Så att vi försvarar oss väldigt bra. Men jag tycker att vi har bristande kvalitet i vårt anfallsspel och är ganska trubbiga genom hela matchen. I andra halvlek så försöker vi väl att gå lite mer före, men de är helt enkelt lite skickligare än oss. Och jag tycker väl att när Häcken har sin dag, jag vet att Jens sa efter matchen att det var deras bästa match för året, så är de ruskigt bra. Så att vi var inte tillräckligt bra den här matchen. Sen så är det ju absolut inte acceptabelt att torska med 3-0, men nej, vi måste studsa vidare.
Nu när vi pratar om det här, jag håller ju med om att ert försvarsspel i låga är ganska bra faktiskt. Det tycker jag att det har varit i stort sett hela tiden. Men ert pressspel den här matchen tycker jag faktiskt var bedrövligt, om jag ska vara ärlig. I form av de här tre där framme fick ju inte bett någon gång egentligen. Förutom kanske första 10 minuterna, då får ni ju två ganska bra lägen när Hajer bryter honom mer. Annars är det, tycker jag, där ert stora problem ligger i den här matchen, att ni kommer aldrig ur det på grund av att de kan bara stå och passa runt. Jag tror att de håller i bollen i 2 minuter innan 1-0-målet, ett exempel.
Ja, nej, jag håller med dig. Man kan väl säga så här att man ska inte fastna i att prata vad som har varit. Sådär. Men om man tänker sig att Robbie har spelat det här i 1,5 år och gjorde den rollen till sin egna i liksom hur han försvarar. Och man måste greppa rollen och instruktionerna på ett väldigt tydligt sätt för att man sen ska kunna gå ut och göra det utan att tänka att det kommer per automatik. Hela det har vi haft under stora delar av året när Neo, Robbie och Isak har spelat, så att de liksom har jobbat efter varandra och bara kört. Noel har inte gjort så många minuter och precis kommit tillbaka från skada, och Jocke spelar på en ny position, så att jag kan se varför det kanske inte klappade lika bra, men det är fortfarande inte acceptabelt. Jag tycker att vi strukturmässigt är ett sätt också, sen tycker jag att vi är ganska, ganska slappa också, inte sprintar när det väl är läge och sådär. Så att på det så är ju Häcken ett lag som är väldigt skickliga med bollen och ibland tar väldigt stora risker, och när de väl blir belönade med det så blir belöningen ganska stor. Så att just den delen håller jag med om, att vi ser kritiskt på hur vi försvarade i det höga försvarsspelet.
Sen en annan grej också. Nu när ni hamnar lågt, jag tycker det är även andra halvlek mot Mjällby också, men även i den här matchen så har ni inte riktigt den här outpassningen som ni hade innan. Att ni bara lyfte upp den på Robbie Jure, han fick fast den och så kom era yttrar och han bara la ner, och så tog ni 60 meter. Ni blev aldrig låga under längre perioder. Nu tycker jag att ni blir där, ni fastnar lite i Mjällby och andra halvlek när ni lyfter upp och de vinner. Samma sak mot Häcken här, så ni får försvara under längre perioder lågt. Eller är det någonting ni har pratat om?
Alltså, det är klart, dynamiken har ju ändrats för att som jag sa, vi har haft kontinuitet i mycket där vi har gjort, så att det är såklart att det är andra profiler som har spelat som nia nu sen Robbie har lämnat, och det har ju varit en del att tänka på att det skulle varit bra att vi skulle behöva ha någon som har liksom lyft upp bollen på. Samtidigt så tror jag det har att göra med att vi har haft en alldeles för dålig rörlighet när vi väl har vunnit bollen. Vi har Tänkt att det kanske ska komma lite av sig självt, att vi behöver röra oss i hög fart, i hög hastighet över 90 minuter för att kunna bibehålla bollen. Man kan inte vila med bollen på sätt att man vilar, om jag menar, man brukar just uttrycka sig så. Men, så jag tror att det har en kombination med att vi har, det har varit en ändring i profil på spelarna som har spelat där, och vi har behövt anpassa oss lite och kanske hitta sätt att ta oss fram på det sättet. Så att det är en del i det du säger, såklart. Sen så även utanför det så tycker jag att vi ska ha gjort det lite bättre än vad vi har gjort i just de delarna.
Hur mycket mentalt är det då? Vi vet ju om ni tappar mot BP 2-0 till 2-2, ni tappar mot Mjällby 3-0 till förlust 4-3, och så åker ni då på en 3-0 mot Häcken samtidigt som Hammarby går som tåget och det är medvind och det var uppvisning igår och så vidare. Mentalt, hur upplever du faktiskt att det har påverkat er de senaste matcherna och allt snack om guld och att det är avgjort och hit och dit?
Alltså, så här, jag skulle säga att vi är i en väldigt privilegierad sits. Sirius har aldrig varit så här innan, och vi har gjort oss förtjänta av att vara i den här sitsen, så att vi försöker att se på det så positivt det bara går. Vi är i en resultatmässigt sämre period och i många stunder prestationsmässigt sämre också. Men det är nog viktigt att komma ihåg lite vad det är vi spelar för. Och vi spelar inte matcherna som vi spelar och jämför dem med de som ligger tvåa. Det gjorde vi aldrig under i början av den här säsongen, utan vi har spelat var match för sig. Och jag förstår och ser varför det blir väldigt mycket snack. Och det är ju någonting man måste hantera. Om man vill vara bäst så är det ju alltid någon som kommer och jagar och försöker dra ner den. Så kan jag bara tala för mig själv, så har ju matcherna i sig varit helt... Det är väldigt olika. Jag tycker mot BP så är det bara individuella misstag som gör att vi tappar i den matchen och sen totalt kör över dem i andra halvlek, bara att vi inte får in bollen. Så hade vi gjort 3-2 där, så hade vi pratat om hur starka vi är mentalt och sådär. Så att det är så himla små detaljer som man pratar om som gör att vi sitter och pratar om något slags narrativ av vad som är. Och jag förstår att det blir så. Men det som är viktigt för oss är att vi fokuserar på vad vi kan göra varje dag i träning och varje dag i match. För att om det var någon som trodde att man skulle gå och springa iväg den här serien och vinna den enkelt, så har det nog fel.
Är det du trycker på? För jag menar, det är ju ändå lätt att, inte minst med yngre spelare, och äldre också, för den delen, jag menar, Sirius ändå på väg att göra något historiskt, att det smyger sig in i skallen som lagkapten. Liksom, vad är det du trycker på när ni pratar och har möten, så att säga?
Nej, men det är typ samma sak som jag egentligen säger till er, bara på ett mer sätt som liksom, att vi pratar samma språk utifrån hur vi ser på fotboll och sådär. Så att det är väldigt sällan man har en spikrak framgångssaga och sådär. Och vi har ställts nu inför lite prov med Robbie som har lämnat oss och spelare som har kommit in som tyvärr har blivit skadade, som har gjort att vi har fått verkligen använda bredden i truppen på något vis. Och har kommit upp kort några gånger nu, så att vi behöver jobba extremt hårt för att ta oss tillbaka till vinnarspåret igen, som vi alla vill. Men för mig är det bara viktigt att bidra med det jag tror kan hjälpa gruppen framåt och vissa individer framåt på träningsplan och sådär. Och sen liksom leva som jag lär lite, att om jag ska säga till någon att jag ska fokusera, att de ska fokusera på vad som står näst, så är det viktigaste jag kan göra det träningen imorgon. Liksom. Så att, egentligen är det inte svårare än så. Man tänker alltid att man ska ha någon mirakelformel för hur saker och ting ska gå till, men lite det som gjorde oss framgångsrika fram tills idag ska vi fortsätta med.
Man kan säga att kontinuitet är en framgångsfaktor. Ni spelar typ samma lag hela tiden och var jättebra, och så blir det någon skada, någon avstängning, och så märks det på en gång, för det är där som är nackdelen, samtidigt som det är en fördel att få spela samma allihopa sådär. Ni har också haft en del spelare som har varit fantastiskt bra, som jag tycker börjar tappa lite form, målvakten till exempel. Hur peppar du han efter det? Liksom, nu har det varit två matcher som det har varit lite tveksamheter. Typ. Och det är ju inte konstigt, för att det är en utsatt roll och man är ung och alla de här sakerna. Men just det är så väldigt, man får ju så stor effekt av att en målvakt kastar in en boll kontra att en forward missar ett bra läge. Även om det betyder samma egentligen. Så hur jobbar du med honom nu? För att nu känns det som att utifrån att han tycker det är rätt jobbigt.
Jag personligen har inte gjort något speciellt sådär. Jag jag tänker ofta så här att om det är någon som behöver någonting från mig så är det upp till den personen i sig att komma till mig. Jag vet att målvaktsteamet jobbar väldigt tätt med varann och jag tror att sett till just målvaktskunskaper och så där så får de lösa det. Sen så är vi väldigt öppna och har en otroligt utvecklande miljö just till de här grejerna, att prata om det och lyfta det, och om man gör ett misstag att man räcker upp handen och på något sätt står för det, för att ja, vi är alla ärliga mot varandra, vi vill samma sak för länge. Det går inte att dansa runt på en elefant sådär, så att vi är i en som jag sa, en resultatmässigt lite tuffare period och vi behöver göra extra mycket för att studsa tillbaka.
Innan vi avslutar det där volleyskottet mot Häcken. Herregud, det var inte långt ifrån ett drömmål.
Jag skulle vilja lägga den i kategorin värt ett bättre öde. Jag vet inte vad ni säger.
Jag håller helt med. Det där är så snyggt. Ibland är det så här jobbigt för att du gör det tekniskt helt fulländat. Du liksom får den här perfekta träffen och där. Debatten kommer precis i mitten. Och ibland kan man inte styra det trots att det är en perfekt utförd träff. Lite som man skjuter volley med sina dyk. Att ibland är man för nära eller för långt ifrån. Så att man kan inte göra någonting åt det. I det här fallet så... Det finns ju ingenting att klaga på.
Ladda ner på Spodio och skjuter hela landet i ansiktet.
Ja, precis.
Bort i krysset.
Ja, precis.
Den går i bort i krysset. Ja.
Vi såg där faktiskt i sändning att den tar på någon så att den ändrar riktningen och blir mer i mitten än vad den skulle vara.
Nej, sjukt, sjukt bra. Jag är imponerad. Jag är imponerad av en gammal sketen högerback från Norrköping.
Nej, men vi måste gnugga på, men jag vill ändå säga det att vi förlorade med 3-0 och vi alla känner väl att vi inte var tillräckligt bra, men jag vill rikta ett stort tack till alla supportrar som ändå stannade kvar och gav oss en stor applåd och gav oss värme och kärlek, för det betyder mycket för oss i vad vi försöker skapa här, så att vi ska göra allting för att studsa vidare framåt, så får vi hoppas att volleyskottet sitter nästa gång.
Exakt.
Nästa chans mot Malmö FF på måndag. Mm. Stort tack, Henrik, för att vara med i bollklubben och snackade.
Ja, jättebra. Ja,
tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Ha det bra. Ha det bra.
Tja.
Vi närmar oss match nu. Det är match idag också, vad kul. Ja, kul. Malmö FF då, på tal om det, som Sirius möter i nästa match mot Djurgården. Denna match då inte minst viktig för striden om tredjeplatsen. Det gäller ju att haka på här, inte minst för Malmö. Djurgården har ju två matcher färre spelare.
Ja, men de, exakt.
Så att de har ju fortfarande lite bättre läge än Malmö FF. Men för MFF gäller ju nästan att vinna. Så det blir ju tufft om de där tredjeplatsen.
Nej, de måste vinna. Måste börja vinna hemma.
Mm. Två raka förluster. Inte ofta de har haft det, va?
Jag tror de har 5 förluster hemma.
Totalt nästa säsong. Ja.
Jag läste, det började ju lite, förlåt att jag har brytt, men det började lite förra året med just det här mentala spelet där man har bett om när man åker till Malmö så går det inte att vinna. Sen helt plötsligt kommer det lag och vinner och då helt plötsligt ser man ju det som motståndarlag. Fan, kan de så kan vi. Och då blir det ett helt annat mod kontra när man åkte dit åren innan när jag själv spelade. Då var man ju nedtryckt i skorna när man gick ut på genom den här tunneln och skulle upp på mattan. Och visste om, det här är ju, få en poäng här, då är det ju, de har ju vunnit på lotto. Nu är det ju mycket mer att, fan, när man ser att vissa lag tar poäng där och kan vinna, då blir det ju klart att de andra lagen får blodad tand och känner, fan, vi kan det här också. Det är ju en helt annan approach nu, tycker jag, på lag som åker till leda kontra vad det var innan.
Och spännande att se älvorna som kom till oss alldeles strax. Inte minst Malmö i backlinjen här, som har ju Jens Stryger avstängd. Det är väl Adrian Skogman som kommer spela där. Och så Juric, Matte Fred Paulsson och Bussanello som har varit borta i veckan. Mm. Då kan det vara Lundberg där. Det kanske inte en backlinje man hade sett framför sig när säsongen startade i MFF.
Det har du rätt i.
Nej, men det är ju överlag det laget vi ser ute på banan i Malmö FF. Det är inte det laget man är van med att se i Malmö FF, så att säga. Spelare som inte kanske är tillräckligt bra för att spela MFF, tycker jag personligen. Ja, det ska bli spännande att se vad de gör. Nu är fortfarande, vad återstår det? Vad är vi för datum idag?
Det är en vecka bara kvar.
Ja, det är 31 då, till 12, ja, det återstår. Ja, precis. Så det ska bli...
Hur många spelare tror du kommer in då? De har gjort sig av, är det 8 de har gjort sig av, men det kan väl bli någon ytterligare, va? Och de har tagit in, är det 2?
Ja, vi får ju se här, och har det gått rykte lite om Botheim eller Gudjonsen, någon av dem. Och sen tror jag det hade varit bra för alla om Kyrbaljov också fick packa väska.
honom glömmer man bort. Han har varit skadad ett tag nu, men har inte gjort insatser som kanske skrämmer livet på motståndarna direkt.
Nej, men det är ju också, det är för dåligt för att vara MFF. Det är bara så det är. Så, och kanske behöver ta in, jag vill inte att man ska ta in alldeles för många spelare heller åt gången. Utan sprida ut det lite mer. Ett par tre nu, ett par tre i vinter. Och så, alltså med tanke på Malmös ekonomi, absolut. Men också men hur Filip Berglund jobbar, så kommer det, jag är ganska säker på att det där kommer gå ganska fort tillbaka till vad Malmö FF har varit. Men sen kommer inte Malmö FF ha det här försprånget som de har haft tidigare år. Det kommer inte vara lika självklart att de ska vinna varje år, med tanke på att ekonomin har ökat ganska drastiskt i de andra klubbarna också.
Nu ska vi få det till startelvan. Ja, vi kopplar upp oss mot Malmö och vårt team på plats. Vad härligt att se.
Oj.
Gudetti, Olof Lund. Hur mår vi?
Stockholmsgruppen.
Vi mår toppen med tanke på vad som väntar här, eller vad säger ni? Ja.
Två himmelsblåa lag, himmelsblå himmel. Det kan inte bli bättre.
Herregud, vad har hänt med dig? Tre veckor i spanska övärlden och du är förändrad som människa. Herregud.
Får allt från dig. Ja.
Men vilken match som väntar, hörni?
Ja, det är en häftig match. Ja, på något sätt, inget av lagen kan ju egentligen förlora. Värst tror jag det är för Djurgården som efter två förluster, och framförallt derbyförlusten, det blir riktigt jobbigt om de förlorar. Malmö däremot, de är så luttrade nu att det går dåligt. Men det är ändå sista chansen att trycka sig på Europatåget.
Elvor var ni inne på att ni ville ha, och det ska ni få också. Vi kan väl börja med Malmö startelva. Vi vet ju sedan tidigare att Jens Stryger inte är tillgänglig idag. Högerbacken avstängd. Johan Karlsson, högerbacken, såld för några dagar sedan till Danmark, vilket gör att Adrian Skogmar får flytta ner som högerback, och Diego Garcia får fortsätta också på högerkanten, andra raka starten för nyförvärvet.
Ja, han älskar ju inte att utgå ifrån höger, men det här blir ju så ibland, en sån här lösning som vi brukade göra i bollklubben när vi ska få in alla spelare i veckans lag. Så att
man trycker in dem på kanten.
Så att Garcia får fortsätta spela på kanten så länge Botheim är en Malmö-spelare.
Ja, men det är ju lite pussligt nu liksom att få ihop det, just med tanke på att de har skeppat iväg så många spelare. Så de blev mycket, mycket känsliga. Jag tror att de var väldigt nöjda att de fick in Busanelli. Han tränar inte under gårdagen, men att han ändå kommer med och kan starta, för han behövs.
Tittar vi till Djurgårdens elva då, ett par förändringar även där också. Ytterbacks avstängning i form av vänsterbacken Max Larsson. Det gör att Piotr Johansson kommer in på vänsterkanten. Han har varit på bänken i senaste matcherna. Adam Ståhl får fortsätta till höger. Men vi noterar också, ingen Hampus Findell i truppen överhuvudtaget.
Nej, alltså först Piotr Johansson. Jag tycker det är helt rätt att han kliver in från start. Max Larsson hade en tuff derby, riktigt tufft. Kanske är hemma och jobbar lite scanning. Men och sen ja, Hampus Findell blev ju bortplockad i halvtid sist. Antingen så är han på väg bort, eller så har det kanske skett något i omklädningsrummet som inte vi vet om. Men konstigt att han inte är i truppen om han inte är på väg bort.
Ja, det är ju samtidigt så här, det är tajt mot fönstret, det händer saker. Jag menar, de har ju flera spelare, men Hampus Findell har ju talats om att han ska iväg. Siltanen är också någon som är aktuell, nu spelar han ju start, men det är på det sättet lite jobbig tid för svenska klubbar. Man ska släppa, och samtidigt har man bara till 31 och hämta in nya spelare om man vill ha det och ha in en ersättare.
Kommer prata mycket mer om lagens transferfönster i vår sändning som vi drar igång här om bara några minuter på TV4 Play.
Ja, härligt. Kommer det koka, eller hur mycket folk är där? Hur mycket Djurgård är på plats?
Än så länge inte. Det är rätt lugnt hittills, men det är ju en timme till avspark, så att det är ju uteserveringsväder, så de kanske sitter någon annanstans och jäser med en bira.
Alla vill ta bild med Olof Lund bara hela tiden, så de skriker på han här nere. Så att han tycker det är nice att vara hemma i Skånetrakten igen, det märker man på en gång.
Ja, men jag tror också att han har varit saknad, för det var den längsta semester jag någonsin har varit med om att någon har.
Är det? Ja, herregud, då har du inte sett många semester. Ja, men det är ju ingenting mot er fotbollsspelare när ni lägger en månad i Dubai på vintern.
Kör armhävningar då, Olof. Det räknas inte då, Olof. De kör armhävningar, vet du. Det är jättehårt jobb.
Ja, jag fattar. Det är fotbollsspelare, de hade jobbigt. Skulle sett när Jan Gretti letade kontakt. Han kunde inte vända på den där, men jag fick hjälpa honom. De är vana att det ska sömas. Passa fram ett par badskor. Och så ska de, kom här.
Ja, vi kämpar på, ni hör.
Så här lite Olof tillbaka. Gå på nät direkt.
Ja, direkt. Du fick kolla varm. På en fråga.
Ja, tillbaka kaka sen i sändningen.
Ja, på han bara.
Ta rak backen.
tja, hata nu. Kul att se.
Ja, tack. Ta
hand om er.
Det är spännande. Olle, du vet hur du hetsar igång honom direkt. Ja. Alltså, du vet
det finns två, två personer som jag vet att jag kan få igång på 5 sekunder. Ena är Olof, den andra sitter här bredvid mig. De är inte svåra att få igång, kan jag säga. På rätt volym på en fråga så är vi igång.
Ja, oh, herregud. Alltså. Ah, men det blir en rolig match där.
Ja, verkligen. Jättebra. Det brukar alltid vara bra mellan dem. Men jag sa ju innan, jag tror inte den blir så rolig den här gången för att liksom, det är två lag som är rätt rädda att förlora och de mår inte topp. Liksom. Att jag tror att det blir så här 1-1 och sen är det ingen mer med det. Men ju mer jag tänker så de kommer köra båda lagen för de har ingen liksom, att tveka om nu. Ska de bli trea, då måste de köra.
Jag älskar att du har ändrat dig på en timme nu.
Ja, jag kan ändra tillbaka som en kvart. Ändra tillbaka som en kvart om det är så.
Och sen imorgon säger det, var så jag sa. För något
en sak begrepp. Så stod jag så här för 14 poäng sen. Kom ihåg det bara, när jag skiljer 14 poäng. Men vi kör på.
Ja, men där har jag faktiskt en fråga. Eller jag har 3 frågor. Oj, jag börjar med en fråga. Men jag börjar med en.
Ja.
Nu är producent Theo Bilen mycket orolig.
Ja, men han får reklam nu. Okej. Om nu Hammarby vinner SM-guld. Har Kalle Karlsson en SM-guld då?
Det är klart.
Ja. Han har varit en del av säsongen.
Ja, han la ju den största skåran. Det var ju bara att åka med.
Ja, då har han alltså vunnit.
Ja, det är klart.
Ja, okej. Okay. Men ska Hammarby då bjuda honom till guldfesten? Ja,
naturligtvis.
Fille?
Nej, det kan ju bli stelstämning kanske. Och tack vare att han fick kicken.
Ja.
Jag tror inte han kommer, men han kan ju bjuda för okay. Det.
Ja. Jag bara frågar er vad ni tycker bara.
Alltså, men det var 2 frågor, du sa 3.
Ja, och tredje frågan, har det någonsin hänt förut att en tränare sparkas efter ish en halv säsong och laget vinner SM-guld?
Det är lite mer osäker på faktiskt.
Ja, det där måste vi gräva. Den där tar man inte på uppstöd.
Nej, men jag tror inte att det har hänt. Med tanke på också att förr i tiden bytte man ju nästan aldrig tränare mitt i säsong heller.
Det var ju ruggigt nära, får man säga, med Ove Röstler tog över Malmö där. Då var de väl prekärt läge. Eller var det att de... Kommer ni ihåg där när de avslutade? Eller är Yre nu? Där när de var nära att spela. Det var väl då där... när Djurgården var.
Ja, nära räcker ju inte eftersom han sa man vinner.
Det finns vi hörde ju ärat också. Det har jag fick till mig även innan. När Bayern vann, då sparkade de ju Sören Kratz typ. De sparkade inte, men sa att han skulle få fortsätta efter säsongen. Han var ju kvar och de vann. Men nu menar jag rakt av att du tar bort tränaren och så kommer in en ny och så vinner du. Med tanke på Kalle var ju fortfarande Kalles Hammarby var fortfarande 2 i tabellen.
Mm. Livsfarligt att vinna Hammarby. Kratz, sparken direkt. Billborn vann kuppen, sparken. Så nu Kalle, om de vinner igen, också sparken. Det är inte topp att vara bra i Bayern. Alltså, då får man leta nytt jobb.
Vi får se vad som
det blir ju intressant. Hur gör man? Kalle har ju varit med och vunnit guld, om de nu vinner guld. Mm. Och hur gör du då med guldfesten? Om du är Micke Jämberg eller... Bjuder du dit honom?
Men han kommer inte komma.
Det är lyxskull förresten. Jo, men jag säger bara, bjuder man dit honom?
Det är klart, men han kommer inte komma. Så det är helt iskallt att bara göra.
Jag tror inte heller han kommer komma, men jag bara frågar rent ut. Känner man så här, fan du har varit bidragande här också. Du är bjuden. Eller känner man, nej du har inte varit så bidragande. Fast uppenbarligen så blir ju...
Det hade varit en fin gest ju, om de bjuder in honom. Ja, jag gillar att det är såna här funderingar du har när du åker med bilen.
det blir ju några timmar i bil. Ja, sådär ju.
Ja, vi får kolla det med Bayern när vi pratar eller inte vill prata om utifall vi vinner guld. Vi får ta det efter då om de skulle vinna. Ja. Nåja, nu tar vi en liten paus och sen så, ja, jag vet inte riktigt vad vi ska prata om, men kul blir det. Klubben fortsätter.
Det kommer bli bra.
Ja, det är dags för den sista kvarten i bollklubben och vi ska börja...
För idag,
ja, det vill man veta i och för sig aldrig nu om efter det avsnittet kan det vara slutet för oss alla i känslan. Göteborg, Elfsborg igår, eller Göteborg, Elfsborg. Och du hajade ju till på några bilder under den sändningen.
Ja.
På fasta situationer, berätta.
Aldrig sett förut på just fasta situationer, men jag blir väldigt glad för att det är ett sätt att säkerställa hur man ska stå, hur nära man ska vara varandra och man sätter en linje då. Så att det här skulle ju behövt rulla nu när jag försöker säga. Det är perfekt. Är det? Titta nu på titta nu. Nej, men jag vet, det är proffs vi jobbar med. Titta här nu, de tar varandra i hand, har rätt avstånd till varandra. Det där har inte jag sett sedan 80-talet när Bob och Roy kom till Sverige och vi skulle börja jobba med försvarsspel. Men då hade man som snören eller lianer typ sådär som skulle sitta ihop mellan varje spelare. Mm. Och när den sprack, då var man för långt ifrån varandra. Men det här var det liksom handen för att man skulle få rätt timing så här typ. Så att jäkligt intressant tycker jag.
Ja, smart. Eller vad säger du, Nadine?
Ja, smart, absolut. Men som jag sa till er innan, jag har sett det där förr. Och det är inte på en fotbollsplan, utan när jag lämnat av min son på förskolan, när de håller varandra där de ska gå. Men stå, alltså, det här är ingen grej. De får hålla varandra, men om du har ett par ögon så ser du, är jag för långt ifrån eller inte, att vi ska behöva exakt den här, så känns...
Ja. En som inte heller tycker det är en grej, det är Elfsborgs manager Björn Hamberg. Jag måste bara, jag reagerade på det. Expressen så gjorde en intervju med honom om det här. Alltså en rätt rolig intervju, men de pratade med Leo Östman och Thomas Ischewood och de sa lite roliga. Det var en trevlig artikel. Men Björn Hamberg tycker, man märker att han inte tyckte att det här var kul överhuvudtaget. Av okänd anledning. Jag vill veta varför han är så anti detta. Titta här. Tycker du att det funkar? Jag vet inte om det funkar bättre eller sämre. Ingen aning, det är ointressant. Jag ägnar verkligen ingen tankeverksamhet åt det. Jag har så mycket annat att tänka på förutom det. På frågan om man sett andra lag använda sig av samma metod är svaret blankt nej. Inget jag tänkt på, det är inget jag kommer på. Jag har ingen aning, det är min idé, säger han och tydligt med att lägga någon större vikt vid en detaljen. Jag kunde inte bry mig mindre, de får göra vad de vill. Om de känner att de vill göra det en dag så kommer de... Om de känner att de inte vill göra det en dag så kommer de inte göra det den dagen. Otroligt ändå att han varvar upp sig vad det låter som, det här är skrift så det är svårt att säga, men det är ju tydligt att han inte vill prata om det här. Den här idén kom tydligen från målvaktstränaren, men han har inte haft någon susning om det då, verkar det som.
Nej, det verkar inte som han är delaktig i det, och det känns som att man skulle kunna prata om ett annat lag. Det är hans eget lag vi har precis visat bilder på, men han hade ju tydligen ingen aning och han struntade och det var helt ointressant. Han hade annat att tänka på.
Vad tänker du, Nord? Jag förstår inte varför det är en grej, alltså, eller varför han inte bara... Eller jag förstår inte att han är sant.
Jag skulle vilja se hans ansiktsuttryck när det här sker, om han inte visste om det. Men återigen, det är ju ingen grej. Men jag förstår ändå att det ser ju löjligt ut. Eller? Det ser ju jättekonstigt ut. Det måste ni ju hålla med om.
Nej, det är väl ett smart sätt att...
Smart,
men jag menar, även om att jag tycker det är en grej så tror du att det är därför då kanske att han då är så här, för att han tänker att han tycker, varför frågar ni om det här liksom? Det är helt ovidkommande.
Så är det ju förmodligen som du säger. Jag tror inte att han brusar upp att de håller på så där, men ofta så är det ju faktiskt, jag vet inte hur det är när du var tränare, då hade vi i och för sig inte så stora staber som vi har idag, men de har ju ofta en ansvarig för fasta som gör mycket av det själv. Liksom. Det är klart att tränaren vet ju vad som ska hända och hur man gör.
Det är inte säkert.
Nej, men jag tror att det är så. Att huvudtränaren ändå har lite koll på vad det är som händer när det är fasta situationer. Men förmodligen hade han ju ingen aning om det här då. Så det var ganska roligt. Jag gillar ju när det blir lite... Sen om det här, om han bara skrattar medan han sa det, då är det ju en helt annan sak kontra om han var svart i blicken och sa det här.
Det kändes ju inte så när man läste citatet. Det kändes inte som man gavade direkt.
Brukar man inte skriva i då, säger han skrattande eller ler han när han säger det så här. Det var ju så här blankt nej, och det var ingen stor grej och jag bryr mig inte. Vill de inte göra det så behöver de inte göra det, typ och så. Det var ruggigt försvarstal på något sätt för någonting som jag tycker är positivt. Jag fattar inte.
Nej, men positivt, vad är det som är positivt med det? Det är varken negativt. Jo, men du ser väl med ögat om du skiljer en centimeter hit eller dit. Om du inte kan se det, då är det ju problem.
Tänk om du hade kunnat lyssna på allt jag sa någon gång. Då hade inte jag behövt säga så här, du behöver ta någon i handen, utan då hade du gjort det. Men jag har ju varit med dig under många, 25 år, och där var det någon centimeter, där var det någon meter, där var det 10 meter ibland. Så ibland hade det kunde ha varit bra att gjort sådana här saker.
Men det är fortfarande, jag bara, det för mig är egentligen ingen grej. Men
nej, det är nog det Hamberg tycker också, det är nog därför han svarar så, men det är bara intressant att, alltså, ja. Jag ville verkligen ett svar.
Nej.
Så det, men det är ju ingen där ni försöker få det till att det är något jättepositivt. Det är det ju inte heller.
Jag vill försöka få det till, men jag förstår inte problemet. Om det hjälper, så varför inte?
Ja, men,
de nickar bort bollen. Det,
jo, men återigen så tror jag, även om de inte hade hållit varandra i handen, så ser man ändå avstånd. Tror jag att de hade nickat bort den bollen ändå, faktiskt. Men,
jo, men det man får här är ju att den första sätter en form av linje. Och sen så där så märker man att vänta, nu är
titta,
vi där.
Fan,
de har tränat där, för att det där var ju inte en centimeter han såg så sist där ju.
Ja, men du ser att han flyttar sig ändå, så att han höll honom i handen från början. Är ju...
Jo, men han är närmare än vad han var innan.
Ja. Ja, ja, det här är för mig egentligen ingen grej. Det är bara att det är något positivt, nej. Är det något negativt, nej. Så dit är jag.
Jag tror Björn Hamberg håller med dig faktiskt. Vi får ringa upp Elfsborgs manager senare i veckan här och se vad han egentligen tycker om det. Och kanske målvakts, vi kanske kopplar upp dem båda. Målvaktstränaren här som är ansvarig för fasta.
Kanske inte känner varandra.
Och
de kanske inte känner varandra. De har ju inte träffat så mycket.
Jo.
Ja, okej. Det här menar VM såklart.
Ja, jag fattar. Ja,
det här Axel.
Vi får se. Ja, du.
Docka.
Vi får se här om vi får tag i dem i veckan och reda ut detta. Ska vi prata lite kring Degerfors och straffa också. Det är ju en kombination som har varit mycket olycklig under den här säsongen. Det är sällan man har haft så mycket ilska mot domaren då som Degerfors har haft under den här säsongen. Man har fått några horribla straffar mot sig. Igår fick de en som vi ska diskutera om en stund. Först ska vi då lyssna på Naom Netabay när han pratade om den här straffsituationen efteråt igår mot BP.
Jag bara är lite förbannad direkt efter, och sen de här jävla domarna ska... Ja, nu ska jag ursäkta att jag svär, men att de ska vara hjältar återigen. Ja, då blåser de straff direkt. Nu har inte jag sett situationen, men det har varit skönt att slippa domarna i två matcher. Och så, ja, då blandar de in sig igen och så blir det straff. Och så, ja. Men
du kan få se den där nere, så, så får du säga vad du tycker om vi kan spela upp den här. Ja, vad säger du?
Men han rör ju bollen, alltså. Vad gör... Ja, jag sa ta bort allsvenskan om inte var med, men det ska vi inte ha heller. Så att, då får vi stå ut med de här skit på sluten. Så att, ja, återigen, de ska vara hjältar. Så att, vi får låta dem vara hjältarna.
Ja, Netabay är inte helt nöjd med den situationen. Jag vet, vi tycker lite olika kring den här situationen. Ska ju någonstans...
Nej, vi kan bara börja prata om hans. Han får ju se upp. Ja. Med vad han säger och inte säger, för det här kan ju leda till avstängning faktiskt. Så hur arg man är än är efteråt, så är det, man måste faktiskt ha det i huvudet, ha den vad ska jag säga, professionaliteten kan man säga, i huvudet att vi får ta det här sen i de här intervjuerna, då är det bättre att du inte ställer upp om du är så uppeldad som han är. För det här, om domarna lämnar in en, eller klagar på det här, då kommer han bli avstängd faktiskt.
Och det är inte första gången.
Nej, men nu blir det, alltså det blir ju svordomar, jävla domarna och så här. Det ska man hålla sig ifrån.
Det var du bra på, Anna.
Jag kan säga att om de tycker att de har haft jobbigt, så de kan gå ett par mil i mina skor när jag var tränare, så får de se hur det.
Ska vi titta på situationen så vi hinner med det? Vi ska kolla på lite fler situationer sen. Men vi börjar med den här situationen, för vi tycker lite olika. Berätta, Alec. Vad känner du när du ser det?
Nej, men man kan tycka att den här är billig. Och när man tittar här nu, där går man in med högerbenet. Och då blir det automatiskt att han tar det benet som man ska skjuta på. Och jag har försökt lärt mina spelare att när man kommer i ett läge, om min spelare är på den här sidan, om jag ska tackla nu och jag kommer gå in med mitt högerben som då är närmast, så är det jättestor chans, risk, att jag träffar hans stödjeben om han skulle skjuta med höger till exempel. Och då har jag försökt lärt att man ska ta med vänster ben istället runt så, för att man ska täcka och att man inte utsätter sig för att det kommer kunna bli straff. För att om jag går med höger som är närmast och kanske mitt bästa ben som gör att jag vill in fort som tusan in där, då kommer jag ta stödjebenet. Och då är det risken för att domaren kommer ta det som straff för att man tar stödjebenet. Och i det här fallet så kommer han med högerbenet in. Så när han ska skjuta så kommer han med benet på sidan. Och då är det jättelätt att man uppfattar det som att det är rakt på benet och så vidare. Så jag tycker inte att det är konstigt att det här blir straff.
Nadine?
Nej, konstigt kanske, för det går ju fort i den här situationen. Men straff ska det inte vara. Du måste ju få försvara. Och när han kommer in med benet där, även om han... Jag säger att det är frispark åt andra hållet. för mig. För han pendlar ju där. Där kommer benet in. Och vart, jag förstår inte. Han måste ju kunna få ta bollen.
Ja, men inte med det benet. Ja. Det är där som är skillnaden. Att det finns liksom risken när du går in med höger där är att det blir som det blev.
Jo, men vi kan inte gå in på...
istället, då blir det inget.
Nej, men vi kan inte gå på... Jag håller ju med dig i den situationen att du ska gå med benet runt, självklart. Att du ska göra det. Men någonstans så kan man inte gå på att han gör fel, att som går med fel ben. Det ska ju fortfarande... Är det straff eller inte straff? Och jag tycker inte att det där är straff. Jag ser att det snarare är frispark åt andra hållet.
Notera min första situation där, om man lägger sig där, han får ju ett ben, då, är det ju, då får han ju straff där.
Ja.
Men sen står ju upp första.
Ja, ja.
Vilken? Ja, men ja, alltså, i den ja. Men vi kan inte...
När han kommer in här...
Ja, men han dömer ju straff på den andra.
Nej, jag vet. Men,
men det är, utifrån... men det är också en klantig tackling av den spelaren. Det där menar jag, så skulle 100%. Kunna... Hade det varit i Sydeuropa så kan du sätta 99,99 människor hade lagt sig på det utslängda benet. Så att det är ett slarvigt försvarsspel som gör att det blir...
Men ej straff.
Straff.
Ja. Till olika, det är bara bra. Jag tror inte ni är till olika om de här två andra situationerna vi ska visa nu. För det är inte första gången som Degerfors har fått straff mot sig den här säsongen. Den här mot Göteborg. Kasper Karlsson var ruggigt förbannad efteråt här i pausintervjun när Felix Eriksson gick omkull. Den där är tung att få emot sig.
Nej, det går inte. Det går inte. Man kan inte komma så fel, trodde jag. Men så kom den här.
Ja, den här är ju otrolig faktiskt. När Baggesen och Igonen möts där i den där duellen. Och Baggesen upprunnit dobbarna.
Det där är rött kort.
På Baggesen, det, ja. Men det blir kort. Det inte. Det blir straff efter oss.
Nej, men precis.
Jo, men det är också gul kort på målvakten i det här läget. Och straff emot, som är ju helt horribelt. Vi kan komma tillbaka till den. Vi ser den här också.
Och sen så har det varit ilska mot där också. När Andrej Djuric får bollen på handen här. Och Degerfors inte får straff då i det läget. Den där bollen hade ju gått in.
Ja, skott mot mål. Det är väl enda jag kan om hans egentligen. Så ska det där vara hans.
Mm. Ja, den är såklart.
Vi kan ha bytt för någon timme sen också hans regeln. Så jag vet inte.
Ja, du så gillar kanske det mot det. Och så den här situationen som du vill ha in Nordin också.
Mm, det är ju i en första anblick så där, så ser det ut som att han tar honom på benet. Men vi ser ju ganska tydligt på reprisen att det inte är så. Det är mer Svensson som sparkar bakåt med hand på hälen. Och det ska inte vara straff heller.
Nej, och det förstår ni, Degerfors frustration. Det är kanske en ledande fråga då efter alla de här situationerna.
Ja, men det gör man ju såklart. Men ju mer du tänker på det, desto sämre blir det varje situation. För nu säger Nötabaj, nu har de inte varit hjältar i två matcher. Det är för att de har vunnit två matcher. Då tycker han att domarna inte har varit emot och sådär. Så man måste lägga fokus på rätt saker, att man gör rätt saker. Det är liksom, det här skulle kunna vara straff. Han tycker att det är såklart att det inte är det. Jag tycker att det är det, Nordin tycker inte att det är det. Och då liksom, det blir procent hit och dit. Gör mål själva, försök göra så mycket ni kan själva ändå. Jag vet ju själv, jag har gnällt mest av alla. Det blir inte till din fördel. När jag var i Gais, jag sa i flera år att vi får aldrig straffar. Och när jag slutade där, den första matchen efter jag slutade fick Gais straff. Den andra matchen efter jag hade slutat fick Gais straff. Det är för att de bestämmer sig för att man ska inte kunna gnälla till sig någonting. Det blir tvärtom effekt. En domare tänker inte att jag ska ge Nötabaj någonting bra nu för han har sagt så här. Det kommer bara bli tvärtom. Så släpp det bara. Påverka där du kan göra istället. Men den situationen när målvakten får gul kort mot Västerås, när han får bli sparkad i bröstet, typ nästan armen bara hänger och det, liksom, och det blir straff och det blir gul kort. Och Degerfors ringer till den disciplinnämnden och vill ha bort det där gula kortet i alla fall, för det är ju ett horribelt domslut. Och de säger, betala in 2000 och så ska vi fixa det där. Degerfors betalar in 2000 och 3 minuter senare så kommer det upp, bling, avslag. Ni har betalat en dag för sent. Alltså, sådana saker gör mig helt upprörd. För vad är det för någonting?
Det är otroligt.
Ja, det är faktiskt sjukt.
Men det är bara att de kollar upp det för att se. Det är 100%
rätt. Jo, det stämmer. Det stämmer. Men sen rent utifrån så här, det blir ju... jag försöker faktiskt hålla mig ifrån och kritisera domare. Det är ett aktivt val jag har gjort. Jag försöker inte lägga så mycket fokus där. Men det finns några beslut i år som man kan fundera över faktiskt. Hur det har varit i år bland domare. För några av besluten som har varit i år har ju man nästan aldrig upplevt att det kan vara så fel. Liksom. Sen vill jag ändå säga att många matcher har jag tyckt att domarna varit jättebra. Sådär. Men i år har det varit väldigt mycket grova misstag faktiskt. Men ja, det är någonting vi måste göra. Och absolut inte var, det är inte det jag säger. Men saker och ting blir för mycket fel i väldigt många avgörande lägen i år, tycker jag. Så att något måste ske.
Var sak har sin tid.
Men det blev fel med VAR också. Det såg vi i Bayern mot Rakov. Såklart straff och Bodri släpper den. Också.
Vi får ta VAR-diskussionen en annan gång. För nu är klockan 6:30. Vi har varit igång här i 90 minuter. Vi ska avsluta med och puffa såklart. För det är inte bara Djurgården mot... eller Malmö FF mot Djurgården idag. Det är även Norrköping mot Falkenberg. Dundermöte i Superettan. Där om Norrköping vinner, då är det ju... Vad är det, 10 fighter kvar då? Och rejält med poäng i förstbörjar. Det ser bra ut i alla fall. Man har ju konstaterat. Det ser bra ut här också för bollklubben, morgonklubben och matchklubben. Där får ni allting från matcher och snackisar och allt möjligt från vår underbara svenska.
Har ni varit med i den där matchklubben någon gång?
Nej.
Ja.
Nej, jag ska bara se så den lever.
Ja, det du får börja lyssna.
Och återupplivas. Behöver en...
Hjärtstartare.
Vad heter det? Defibrillator heter det.
Då får du någon...
Får lära sig ett nytt ord.
Alltså, vad har hänt med ordförrådet?
Ja, du är uppe i 102 nu. Herregud. Du är uppe i 102 nu.
Du ökar.
Vadå? Han gör ett korsord i veckan som ska lära sig ett nytt ord. Du är uppe i 102 ord nu.
Åh, Jesus Kristus. Ja, är det...
Nej, bryt
med. Ja, det ska vi ha. Ett nöje att arbeta med.
Ja, detsamma. Får lära dig mycket från oss i Miami.
Ja, verkligen. Jag tar till mig av all visdom som kommer från det. Hörrni, bollklubben är tillbaka igen imorgon klockan 17:00. Kolla på fotboll ikväll nu så ses vi imorgon. Hej då.
Tjena.